Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens gammaltestamentliga text för bönsöndagen. Så skriver profeten Moses i sin andra bok, det 17 kapitlet och från den 8 versen. Sedan kom Amalek och stred mot Israel i Refidim. Då sa Mose till Josua: välj ut manskap åt oss och drag ut i strid mot Amalek. Imorgon ska jag ställa mig överst på höjden med Guds stav i handen. Josua gjorde som Mose hade sagt till honom och stred mot Amalek. Men Mose, Aaron och Hur steg upp överst på höjden. Och så länge Mose höll upp sin hand hade Israel övertaget. Men när han lät handen sjunka fick Amalek övertaget. När Moses händer blev tunga tog de därför en sten och la under honom och han satte sig på den. Sedan stödde Aaron och Hur hans händer en på var sida. Så hölls hans händer stadiga till dess solen gick ner. Och Josua besegrade Amalek och hans folk med svärd. Amen. Herre, helg oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Är du trött? Känner du dig ensam ibland? Ja. Välkommen till klubben skulle man kunna säga. Så kan det ju kännas för alla Guds barn ibland. Hur kände sig Guds profet Moses? Hur kändes det för honom att leda ett styvnackat och tjurskalligt folk som hade svårt att lita på Gud? Han kände sig säkert ensam och trött ibland. Vi vet att Moses ibland önskade att Gud hade valt någon annan. När Gud kallade Mose hade han sagt: men herre, jag är ingen talför man. Jag har inte varit det tidigare och jag är inte det nu heller. Sen du har talat till din tjänare. Jag är trög att tala och har en trög tunga. Herren sa till honom: vem har givit människan munnen? Och vem gör henne stum eller döv, seende eller blind? Är det inte jag, Herren? Gå nu, jag ska vara med din mun och lära dig vad du ska säga. Men Moses sa: herre, jag ber dig, sänd ditt budskap med vilken annan du vill. Då upptändes Herrens vrede mot Mose och han sa: har du inte din bror Aaron, leviten? Jag vet att han är en man som kan tala. Och se, han är på väg för att möta dig. Och när han får se dig ska han känna glädje i sitt hjärta. Du ska tala till honom och lägga orden i hans mun. Och jag ska vara med din mun och hans mun. Och jag ska lära er allt vad ni ska göra. Moses anger ett problem. Och Gud ger en lösning. Jag hjälper dig. Och du får din bror hjälp reda. Och så var Gud en sån Gud att han hjälpte sitt folk hela tiden. När de flydde från Egypten och kände sig som fast i en fälla med Röda havet framför sig och Egyptiens armé bakom sig, så klagar de till Moses. Men Gud löser problemet. Han delar Röda havet så att de kan ta sig torrskodda över till andra sidan och faraos armé dränks i havet. Och på den andra sidan så lovprisar de Gud för hans hjälp. Men när de hade vandrat ett tag och kommit fram till Mara så klagar de över brist på vatten. Och Gud ordnar vatten. Det bittra vattnet blir sött när man kastar trä, en sorts trä i vattnet. Senare klagar de på matbrist. Och Gud hjälper dem genom att ge dem manna och vaktlar från himlen. Och i verserna innan dagens text så är vattenproblemet åter i fokus. De har slagit läger vid Refidim och folket klagar inför Moses. Då ropade Mose till Herren och sa: vad ska jag göra med det här folket? snart stenar de mig. Herren svarade Moses: ta med dig några av de äldste Israel och gå framför folket och tag i din hand staven med vilken du slog på Nilfloden och gå. Se, jag ska stå där framför dig på Horebs klippa och du ska slå på klippan, då ska vatten komma ur den så att folket får att dricka. Mose gjorde så inför de äldste Israel och han gav platsen namnet Massa och Meriba eftersom Israels barn hade klagat och satt Herren på prov och sagt: är Herren ibland oss eller inte? Problemet är alltså inte att Gud inte förstod folkets behov, utan att de inte litade på att han skulle försörja dem. Så fort det blir en motgång så ifrågasätter de Gud helt och hållet. Är Herren ibland oss eller inte? Men Gud är nådig och bekräftar hela tiden sin omsorg om folket och sin närvaro hos folket. Och det är då, när man har fått så mycket välsignelser, som prövningen kommer. Job, han blev prövad när Gud hade konstaterat att han var en rättfärdig man. Jesus blev prövad i öknen efter att ha välsignats genom dopet och den heliga ande. Och vi läser att efter att folket fått vatten från klippan så står det omedelbart i meningen efter: sedan kom Amalek och stred mot Israel i Refidim. Amalekiterna anföll inte Israel när de var fångna i Egypten. Nu var de fria. Nu var de befriade. Och det är då de blir anfallna. Och det är ofta så den onde gör. Han attackerar när vi befriats och välsignats. Den onde är aktiv gentemot dem som är Guds barn. Han behöver inte ägna så mycket energi åt dem som redan är fast och fångna i hans grepp. Och därför ska man vara vaksam. Även fast man är befriad från den onde, så står det: var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han ska sluka. Vi strider, står det, inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Vi strider, står det. Vi läser i dagens text: då sa Mose till Josua: välj ut manskap åt oss och drag ut i strid mot Amalek. Imorgon ska jag ställa mig överst på höjden med Guds stav i handen. Josua gjorde som Moses hade sagt till honom och stred mot Amalek. Men Mose, Aaron och Hur steg upp överst på höjden. Och så länge Mose höll upp sin hand hade Israel övertaget. Men när han lät handen sjunka fick Amalek övertaget. Så hur agerar man när man blir anfallen av det som hotar att utplåna Guds folk? Flyr man? Ja, alltså rent teoretiskt så skulle man ju kanske kunna klara sig om man flydde. Guds folk blev anfallet och Gud hade lovat att beskydda sitt folk. Så Moses tvekade inte. Han gav Josua uppdraget att mobilisera soldaterna. Han själv skulle ställa sig på höjden med Guds stav i handen. Och här ser vi två saker som gäller än idag. Guds folk ska strida. De ska inte fly. Kämpa trons goda kamp, står det. Jag uppmanar er, skriver aposteln, att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla överlämnats åt det heliga. Det är förstås en andlig kamp. Det är inte en militär kamp eller en jordisk kamp. Men i allt detta så behövs inte bara soldater och manskap och strid, utan också det här understödet. Moses på berget. De som vädjar till Gud om hjälp. Det är det andra. Och det läser vi om i Nya Testamentet också. När Paulus mobiliserar de troende till kamp i Efesierbrevet kapitel 6 och talar om rustningens olika delar, så säger han också: gör detta under ständig åkallan och bön och be alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Be också för mig att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun, så att jag frimodigt gör evangeliets hemlighet känd. Så en minst lika viktig detalj som att delta i striden, det är att delta i bönen. Han säger att bönen är förutsättningen. Han säger: så att ordet ges åt mig. Om inte ni ber, så kanske ordet inte ges åt mig. Så att jag frimodigt gör evangeliets hemlighet känd. Många säger: jag har ingen uppgift. Jag kan inte predika. Jag kan inte evangelisera eller missionera. Men det finns en sak som alla kristna kan göra. Och det är att bedja för församlingen. Bedja för arbetet. Och dess herde eller herdar. Att bedja Gud om hjälp. Vi har sett den här bilden framför oss. Så många gånger kanske. För vårt inre. Bilden av det lilla barnet som sträcker upp sina armar till mamma eller pappa. Barnet kanske inte ens kan tala. Men de uppsträckta armarna talar sitt tydliga språk. Vad är det säger egentligen? Det säger: lyft upp mig, hjälp mig. Jag behöver hjälp av någon som är större och starkare. Gud hade sagt om staven att den kunde dela vatten. Guds lufte var knutet till staven. Och nu sträcker Moses upp sina händer inför Gud med Guds stav. Det är som om man dels meddelar: vi behöver din hjälp. Och så håller han upp tecknet för Guds lufte. Staven. En annan stav som israeliterna hade fått i öknen. Vad var det för någonting? Jo, det var ju staven med kopparormen på. Det var en annan stav. Ni minns att Gud också till den staven hade knutit ett löfte. Varje gång man ser på staven med kopparormen så blir man botad om man har blivit ormbiten. Vi har också en stav, träkors, med Guds lufte. Och det är Jesu Kristi kors. På korset så dog Jesus för alla synder. Han befriade oss ifrån synden och skulden och den ondes makt. Och Jesus uppstod ur graven på den tredje dagen. Det uppresta korset är grunden för vår frälsning och räddning från fienden. Jesus säger: liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Ty detta är min faders vilja, att var och en som ser sonen och tror på honom skall ha evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. I dagens text lyfter Moses Guds stav inför Gud för att liksom påminna honom om hans löfte till folket. Och vi får också andligt lyfta upp korset inför Gud och inför varandra. Så länge vi har korset i centrum för våra hjärtan och våra liv så viker den onde. Vi får också säga till våra hjärtan med aposteln: för min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors. Genom vilken världen är korsfäst för mig och jag för världen. Så länge Mose höll upp sin hand hade Israel övertaget. Men när han lät handen sjunka fick Amalek övertaget. Det finns många saker som får oss att sänka korset, att tappa fokus på Jesus Kristus som vår korsfäste och uppståndne frälsare. Det är när vi försöker bli rättfärdiga i egen kraft genom våra egna gärningar. Det är när vi fastnar i världslighet, i materialism, ytlighet eller köttslighet. När vi bryter mot Guds heliga lag. Det är lätt att tappa fokus, att tappa korset som upphöjt i våra liv. Det står inte i det här skedet av berättelsen att Guds stav i Mose hand sjönk på grund av trötthet. Inte än står det så. Det bara konstateras att så snart han lät staven sjunka så fick amalekiterna övertaget. Och texten fortsätter: när Mose händer blev tunga tog de därför en sten och la under honom och han satte sig på den. Sen stödde Aron och Hur hans händer, en på var sida. Så hölls hans händer stadiga till dess solen gick ner och Josua besegrade Amalek och hans folk med svärd. Vi har ett folk som kämpar för sin överlevnad och vi har en ledare som understödjer folket inför Gud. Israeliterna och Moses. Men också en ledare kan bli trött. Elia blev trött. Han blev till och med deprimerad, läser vi om. En av Guds största profeter. Jeremia, han säger att han är trött av allt suckande. Och Jesus, han blev trött, står det, av vandringen när han kom fram till Sykars brunn. Hur ofta tänker vi på att våra ledare också kan bli trötta? Aron och Hur hade följt Moses upp på berget. Det står inte att Moses bad dem om hjälp. Utan de såg situationen och agerade. De tog en sten och la under honom. Och de stod båda på varsin sida och hjälpte honom i hans kamp. Genom att hjälpa honom att hålla upp händerna. Kan du och jag hjälpa våra ledare på olika sätt? Kan vi be för dem? Eller kan vi underlätta på något annat sätt? Det är sånt vi inte får glömma. Och det gäller inte bara ledarna. Det gäller alla som arbetar i församlingen. Moses säger ingenting. Aron och Hur ser vad som händer och agerar. Guds ord säger: bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Vi som är starka, står det, är skyldiga att bära de svagas bördor. De svagas svagheter. Och inte tjäna oss själva. Var av en av oss ska tjäna sin nästa till hans bästa och hans uppbyggelse. Låt oss insluta varandra i församlingen, i bön. Att ropa till Fadern om hjälp och beskydd. Hur mycket ska man då be? Är det en annan intressant fråga. Så här på bönsöndagen, hur mycket ska man be? Vad är lagom? Jesus säger att fadern inte hör för de många ordens skull, minns ni. Han säger också att fadern vet vad vi vill innan vi ber. Betyder det att man bara ska fatta sig kort och lita på att Gud räknar ut resten? Är det där det betyder? Nej. Även fast Gud inte räknar orden och även fast Gud vet vad vi vill innan vi ber, så säger skriften att vi ska be alltid och mycket. Vi ber på bussen kanske, på jobbet och i skolan, i morgon och kväll. Vi ska skicka upp våra böner till Gud i tid och otid. Och det är inte fel att be om samma sak flera gånger, om och om igen. Det är inte fel att göra det. Att nästan tjata på Gud. Vi läser ju i apostelgärningarna hur personerna i apostelgärningarna, församlingar där, kunde be en hel natt. Moses, han står med sina armar hela dagen tills solen gick ner. Jesus, han lär oss att vara uthålliga i bönen. Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid borde be utan att tröttna. Lukas 18, vers 1 till och med vers 7. I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. I samma stad fanns en änka som gång på gång kom till honom och sa: ge mig rätt inför min motpart. Till en tid ville han inte, men sen sa han till sig själv: även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för någon människa, ska jag ändå ge den här änkan rätt, därför att hon är så besvärlig. Annars kommer hon till sist att pina livet ur mig med sina ständiga besök. Och Herren sa: hör vad den orättfärdige domaren säger. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt? Då han ju lyssnar tåligt till dem. Vi kan alltså fortsätta att be och be. För vad står det? Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön. Jakob kapitel 5 och vers 16. Gud hör bön och Gud belönade Mose uthållighet. Josua besegrade Amalek och hans folk med svärd. Låt oss inte ge upp. Låt oss fortsätta att be för de saker Gud lägger på våra hjärtan varje dag och varje stund. Det är ju någonting, bönen är ju någonting som är väldigt beskrivande för ett Guds barns förhållande till fadern. Eller hur? När vi ber så blir vi sådana som Gud vill ha oss. Det är kanske därför han vill att vi ska be uthålligt och ihärdigt. För den som ber, hur blir han? Jo, han blir ju en person som erkänner sitt totala beroende av Gud, eller hur? Annars hade vi inte behövt att be. Jag kan inte Gud. Det är ju det vi säger när vi ber, eller hur? Jag kan inte. För För om jag hade kunnat, då hade jag inte behövt be. När vi ber, då blir bönen ett uttryck för vår tro. Jag kan inte. Men du kan. Det är ju så den frälsande tron ser ut, eller hur? Den frälsande tron, det är ju att erkänna, jag kan inte, men du kan. Jag har inte rättfärdighet, men du ger mig rättfärdighet genom Jesus Kristus. Genom evangeliet så ger oss Gud frälsningen som Jesus vann åt oss på korset. Den frälsningen som vi tar emot genom tron. Och i bönen, då lägger vi oss i hans armar och litar på hans hjälp och nåd. Amen. Låt oss bedja.